Månadens ansikte sitter på Lena Alebo, som nästan kan sägas förkroppsliga Simrishamn och Österlen. Sedan många år är hon chef för Österlens museum. Hon har skrivit flera böcker om Stenshuvud, där hon i princip är född. Och så arbetar hon med del 2 av en bokserie om Simrishamns historia. Dessutom är hon en jäkel på att berätta. Och när vi kom till museet så hittade vi henne bakom butiksdisken.
Det händer faktiskt ganska så ofta, inte så mycket som förr. Därför att förr i tiden var vi inte så mycket folk. Vår personalstyrka har ökat. Men jag tycker det är roligt att stå i butiken. Och man får en hel del frågor. Det får man. Och det är ju kul också, för att då kan man vara till nytta kanske och svara på frågorna. Och då, de kommer ju när de ser någon som de tror vet någonting. Så kommer ju frågorna naturligtvis.
Och vad frågar de då?
Det kan faktiskt vara om allting. Det kan vara om stan, om byggnader, om namn. Det kan vara om personer. Österlen är ju ganska mycket personknutet. Man känner varandra. Det finns en gammal tradition. Man håller reda på varandra. Och man vill kanske veta någonting om allt. Från dörrar till arkeologi. Och vi har precis tagit ner 2 fina utställningar som har varit mycket besökta. En om Simrishamns dörrar och en om korgar.
Och där är de nerplockade dörrarna från utställningen?
Ja,
eller?
Dörrarna. Den här dörren har ju den här typiska palmetten. Och en palmett, det är liksom, det ser ut nästan som en solfjäder eller en blomma mitt på dörren. Man ser att det är en gammal dörr, för att palmetten här, den är utskuren direkt i trästycket. Och det tyder på att det är en gammal dörr. Den har suttit på det gamla varmbordhuset som fanns här i Simrishamn.
Kan man fråga dig om nästan vad som helst som rör Simrishamn och Österlen och du går igång?
Ja, det är mitt stora intresse också. Så att visst, alltså, jag kan ju inte allt, men jag försöker ju hitta något svar på det mesta. Och ibland hjälper det ju inte att man letar i böcker. Ibland måste man gå till intervjuer. Man måste hitta människor som kan någonting. Till exempel nu så söker vi efter ett ljud. Det var ju väldigt många som jobbade på Ernbergs läder på fabriken. Och de hade 600 anställda som mest. Och då när dagen var slut så var det en tuta eller en vissla som ljöd. Och det var ett mycket distinkt ljud. Jag kommer ihåg det själv sen jag var barn. För fabriken la ju inte ner från 70-talet. Men den visslan, själva visslan och ljudet skulle vi vilja att någon hjälpte oss med. Det är ett kulturhistoriskt ljud som annars är utrotat liksom. Och vi har sökt på radion och vi ska söka på tv om det kan finnas något reportage. Men ännu så länge har vi inte lyckats varken få tag i ljudet eller i själva tutan.
Får man fuska med en tuta som ser likadan ut som är från ett annat ställe?
Det är klart att man kan. Det är inte riktigt rätt. Men, och när vi gör utställning nu, vi ska göra en stor utställning om Simrishamn eftersom Simrishamn då fyller 900 år nästa år. Och då söker vi ju garanterat Simrishamns föremål. Någon gång kan man kanske, om det finns en berättelse som berättar om ett par klia yllestrumpor som man skulle ta på sig som barn, så kanske man kan hitta att kanske inte just den personens strumpor utan någon annan persons strumpor. Men ja, det är ett avsteg.
Oj, här var mer dörrar.
Ja. Här ser du, här är en lucka utskuren i dörren. Det här är en innerdörr. Så här köpte man sin biljett. Så kunde man öppna den här luckan. Så. Där satt en person och kollade upp så man inte hade hunden med. Och att man inte var en oren och tarvlig person. Då fick man inte komma in. Stod i reglerna. Här är ordningsreglerna, ser du? Här är de, ska vi se. Vanryktade, rusiga och osnygga personer medgives icke tillträde till badanstalten.
Hur är man om man är osnygg?
Ja, du. Det finns väl ingen manual för det kanske. Utan det är lite...
Du verkar ha det här nästan i släkten, att arbeta med det lokala.
Mm, det har jag ju. För min farfar skrev en bok om Simrishamn och var väldigt, väldigt intresserad. Min far var fruktodlare, men han letade väl mer flintor i jorden. Det var hans stora intresse. Mormor var från Västergötland. barnmorska, men hon berättade väldigt mycket historier där uppifrån. Så att jag har ju matats med detta sedan jag var barn.
Och för vissa så skulle en sån barndom betyda att man ville så långt bort från det som möjligt och skapa sig någonting annat. Eller så går man in i det djupt istället.
Mm. Ja, det gjorde jag väl jag då. Men efter att jag hade läst i Lund så gav jag mig genast ut på min Sverigeturné då. Och jag har jobbat i Östersund och Örebro och Blekinge och runt om. Så på det viset fick jag mitt livets universitet på det viset istället. Men jag längtade alltid tillbaka också för att komma till det här museet. För jag visste, jag hade ju jobbat här som ung på somrar och så. Och då jag visste att här var mycket att göra, om man säger så. Vi har ju jobbat hårt de här 20 åren nu med att göra museet mer tillgängligt för olika målgrupper, för nya utställningar och så. Det var ju fina utställningar här fanns när jag kom, men de var ju ganska ålderstigna. Och hade vi inte ändrat dem då så hade det kanske någon tyckt att de där måste stå kvar som någon slags monument över den tiden. Men det här måste ju leva, museet måste leva.
Vad är du mest stolt över?
Jag är stolt över att vi har fått en plats i det lokala kulturlivet och att människor här är medvetna om att vi finns.
Lena Alebos egen väg in i den österlenska kulturen började bland annat med ett specialarbete redan i gymnasiet som gavs ut i tryck 1976 och lovordades i Sydsvenskan. Stens huvud, myt, sägen, sanning hette den. Och hon återvände i bokform till Stens huvud 1993. Stens huvud, en jätte, tänker tillbaka.
Jätten Sten, ja. Mm. Jag växte upp vid Stens huvud. Så Stens huvud var ett andra hem för mig. Mycket under tonåren så man behöver någonstans att tänka över vem man är. Då cyklade jag alltid ner till Stens huvud. Men Sten, han var ju jätten som kastade stora stenblock och som hade djur i berget. Det finns jättemånga, om man får säga så, berättelser om jätten Sten. Men det finns också andra jättar här på Österlen. Ute vid Gröstorp finns det en gammal berättelse om att där ligger en jätte begravd. Hans huvud är en bronsåldershög. Hans hjärta är en stenåldersgrav. Och sen finns det en sten som heter Pitjestenen och då förstår man vilken del på jätten det är. Människor förr, de upplevde de här väsena som riktiga och som man hörde om dem sen man var barn, man satt vid elden och pratade om olika väsen. Och då blev de levande och när man sen var ute, till exempel Ola då som var vaktehöre på Stens huvud, han var ju ute och gick ensam ute i markerna. Och det är ju inte så underligt att han då ser saker som han har hört om. Och han visualiserar då, han tänker på de här gamla berättelserna. Och sen ser han det som han har hört.
Ja, där jobbar ni med ljud.
Ja, alltså ljud är jätteviktigt. Här har vi ju en känd fågel som gör, om man hör ett ljud av en näktergal så är man genast liksom där, va? I våren och det gröna och fina. Så ljud är viktigt i utställningar och egentligen dofter också, men det är lite svårare att jobba med dofter. Oj, här är lite djur här. Det är olika djur som finns av en anledning på den här filmen, för att vi befinner oss nu i en textilutställning egentligen. Men de här djuren, katten och tocken, tuppen, de symboliserar olika mönster i knypplingen. Och hästar har vi här på. Det finns också knypplade hästar och knypplade kattatassar och knypplade, ja det finns en tockaröv också här. Jag går in här så kan jag berätta.
Lena Alebo är inte bara museidirektör och författare utan också en välkänd berättare. Så jag ber om en lokal berättelse.
Oj, vad svårt det blev plötsligt. Jag kan berätta lite om min barndomsby då. Svinaberga, vid Stens huvud då. Och Svinaberga på 60-talet, det var ju en helt annan by. Den gången fanns det inga prylbutiker eller några kreperier eller några, inte så mycket sommargäster ens, lite grann hade börjat komma. Däremot så fanns det ganska gott om lite småbrukare och så kvar. Och det var många lite mindre gårdar där sönerna på gården hade blivit kvar och levde som ungkarlar. En av dem var ju då Ove som var vår granne, som var son till Nils och Johanna. Och Nils han var sjöman och Johanna hon var en rekorderlig människa, väldigt duktig också på olika hantverk. Och hon använde det gamla språket. När hon gick och tittade på sina krukväxter så var de ju fönsterträn. Och trädgården, det var ju haven. Och en gång när hon hade varit på en fin halmkurs som var anordnad av hemslöjden så sa hon att hon hade varit och knävlad i halm. Det är så fina uttryck som inte finns kvar längre, som uttrycksfullt språk. Ja, alltså när vi var då barn, så när vi träffade de här äldre som bodde i byn, då, det var ju liksom, de satt vid Gramshörna där vid affären och då neg vi ställde oss upp på cyklarna och neg. Och man visste att man skulle uppträda så mot de här äldre befolkningen. Och då var det en gång så här att det fanns en smed i byn, smed Viktor Lundgren. Han hade många uppdrag. Det var även min far och mor som då var fruktodlare. De utnyttjade hans tjänster. Och det kunde vara svetsning och det kunde vara lagning och det kunde vara tillverkning av delar och så till olika maskiner. Och smed Lundgren han var fiffig för att han tänkte att nej, jag tar inte betalt så varje gång de kommer. Utan han skrev upp i en bok. Och sen mellan jul och nyår så cyklade han omkring och tog upp betalning. Hur glatt det än var på vägarna så kom han med cykel och tog upp betalning. Och han kom också till far, mor och far då. Först så gjorde de upp och sen så stannade liksom Viktor. Han gick inte därifrån, han stannade kvar. Och far han visste inte riktigt, han var ju inflyttad. Far och mor, de hade ju, mor var född i Stockholm och far var från Simrishamn. Men de hade då av farfar fått en fruktodling. Eller ja. Far var väl lite lat så att han hade inte gjort så bra ifrån sig i skolan. Så de blev fruktodlare. Och det var ju fantastiskt att växa upp i den där fruktodlingen. Det var ju i sig en otrolig barndom. En värld för sig själv liksom. Men ja, så kom Viktor och han stannade och han gick inte. Och far var inte riktigt säker på vad han skulle göra. Men han förstod till slut att det var nog någonting med starka drycker. Viktor hade cykel och han gick åkte runt och tog betalning hos alla samtidigt så han kopplade där far så han sa ja du Viktor vi har ju inget brännvin för de hade inget brännvin men vi har en flaska rödvin skulle det kunna gå med ett glas rödvin och Viktor han tittade upp och ner på far och såg alldeles förtvivlad ut och så sa han till slut rödvin? Nej för sånt rävagift det töljer jag inte. Jag hade varit en gång, jag hade varit på 15 ställen och jag fick sup på alla ställena och det gick bra. Så kom jag till ett ställe och fick ett glas rödvin och jag blev så dullig. Det var Svinaberga på 60-talet.
Är det någon skillnad på att berätta den historien på min beställning och när jag ställer en fråga här om vad ni gör museet? Går du in i ett annat berättarläge så att säga?
Ja, det gör jag nog. Det tror jag. Det jag tycker är mest spännande med historien det är ju alla människorna. Man kan ju ha olika ingångar. Man kan ha liksom stora historiska skeenden eller krig eller sådana händelser. Eller man kan ha globala eller nationella perspektiv. Men mitt perspektiv är ju det lilla lokala. Och då personhistoria säger ju väldigt mycket om en plats. Hur människorna har levt. Och det finns ju många originella människor. Alltså hade vi gått tillbaka till 100 år i tiden hade vi ju tyckt alla var originella antar jag. Men det finns många personer som ger uttryck för vad en plats egentligen själ, en plats själ tycker jag. Och då kan det lätt bli berättelser naturligtvis om olika människor och sociala sammanhang och så.
Föder en berättad historia, en ny historia, att det finns någon som lyssnar och får en tanke och så får du veta något och så kan du berätta lite mer nästa gång.
Absolut, det har hänt många gånger att man har fått en pusselbit till liksom. Så tänker man, den ska jag komma ihåg. Och är den riktigt bra så lägger man till den nästa gång. För då kan ju historien bli ännu bättre. Eller hur? Så att det är viktigt det där. Det är inte bara att man ska få berätta, utan det är ju, det är ju som ett samtal egentligen, berättelsen. Att man ska få, man får kontakt och man också bara kräver ju en lyssnare också, naturligtvis.
Men i den här berättelsen, var det någonting i den som är upplockat senare, eller är det helt och hållet vad du själv var med om?
Nej, jag tror det är far som har berättat det här, för jag var nog för liten för att komma ihåg den här historien. Jag kommer ihåg Viktor Lundgren och jag kommer ihåg allt det andra, men just den här berättelsen tror jag far gillade att berätta. Så att, och mor också, och mormor. Så att jag har plockat upp därifrån. Och sen då att det följer ju med här, vi har gjort en bok om Simrishamn nu inför 900-årsjubileet, eller vi ska göra tre, men vi har första har kommit ut, och den tänkte vi att den gör vi liksom inifrån. Vi bygger den berättelsen på intervjuer och brev och dagböcker och så som folk har lämnat in och som vi har efterfrågat och som har liksom lämnats in till oss. Och det tycker jag är, det är den riktiga, sanna historien på något vis, hur människor har upplevt en plats.
Hur var det då? Berättandet, har det funnits med från början?
Egentligen inte. Jag har nog inte förstått att jag kunde berätta förrän i vuxen ålder. Jag tror det är många människor som inte, som går omkring och tror att de inte kan berätta. Och det är olika, tror jag, i olika områden i Sverige. Men det finns ett skånskt berättande också faktiskt. Men jag trodde inte, när som barn trodde jag, du vet, man skulle göra sådana här arbeten i skolan och stå framför vilka teman och så. Ja, jag kände mig väl inte jättebekväm med det, tyckte jag. Eller tyckte mig finna att jag kunde berätta det. Men det kom nog med att jag var museipedagog och tog emot väldigt mycket klasser. Och då måste man gång på gång berätta samma historia, och då måste man liksom gång på gång verka som att det här är första gången jag berättar detta. Och då får man en väldig vana också på Glimmingehus som guide. Och då utvecklar man berättandet. Jag hade det ju med mig, med många i kring mig som berättade när jag var barn. Men jag tror man måste öva upp det, om man inte som förr i tiden satt och berättade historier för varandra på kvällarna och så. Så måste, tror jag, man måste öva in, och det har jag fått göra. Så nu känner jag mig ganska säker.
Det är så här att det här heter månadens ansikte, och i det så ingår att berätta för våra läsare och lyssnare hur intervjupersonen själv ser ut. Mm. Berätta, hur ser du ut?
Ja, jag är ganska kort. Jag brukar säga att jag är 1,61,5, men man har väl krympt lite nu. Jag är 65 fyller jag i år. Jag är inte så smal, jag är lite sådär mitt emellan. Jag har glasögon, ganska runda och lite större svarta glasögon. Och jag ska precis gå och få nya, jag måste kolla mina ögon, men jag är mycket närsynt. Det är ganska tjocka glas. Jag har kort hår, jag klipper mig själv så det ser ut därefter.
Du tycks ju ha klarat klippningen bra. Du ska beskriva hur frisyren ser ut.
Ja, då har jag lugg, och det brukar jag klippa till ibland så att den är ganska kort. Den har blivit lite längre nu. Tar liksom hushållssaxen och klipper till lite ibland när jag tycker det blir för långt. Och sen här framme har jag grått. Slog mig här en gång tror jag, så jag har lite gråa hårstrån här. Som Lasse Holmqvist lite. Och sen har jag väl lite sådär brunt. Jag är ofta glad, så jag ser nog oftast glad ut i alla fall. Det är en slags grundinställning till livet. Att jag kan vara orolig och ledsen också, men för det mesta så är mungiporna uppåt.
Och vad är det som hänger i örsnibbarna?
Ja, sillar naturligtvis. Och det är tobisar egentligen faktiskt. Det finns ju en liten fisk som heter tobis. Och den här silversmeden som gjorde de här från början, han hade sin silversmedja här i Simrishamn naturligtvis.
Och de är inte i sillstorlek?
Nej, de är lite mindre, men de är silver. Silver.
Vad har du på dig?
Jag har en svart sammetsklänning med långa ärmar. Ganska kort, och så har jag blåa ylle tights heter det va? Kalasbyxor som man för. Kängor på fötterna, bruna, väldigt bekväma. Sen har jag en hemstickad tröja.
Med ett mönster.
Med stjärnor. Det är mitt favoritmönster. Det finns ju i många allmoge textilier och så också. Det finns ju över hela världen.
Det sa Lena Alebo, berättare, författare och än så länge chef för Österlens museum i Simrishamn, men snart går hon i pension. Reporter var Dodo Parikas.